Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Temat idag är besökelsetider. Vår predikotext är dagens episteltext som är från Romarbrevets 11 kapitel, verserna 17-24. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske: grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in. Det stämmer. Vi bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Se här, Guds godhet och stränghet. Stränghet mot dem som föll, Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren. Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro, för Gud har makt att ympa in dem igen. För om du blev bortskuren från vildoliven, som du av naturen tillhörde, och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska du inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd? Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Öppna ditt ord för oss genom den helige Ande och öppna våra hjärtan för ditt ord. Amen. Den här texten är hämtad från ett avsnitt i Romarbrevet som behandlar Israel. Det är ju ett ämne som delar kristna. En del tänker att Israel handlar om den nation i Mellanöstern som vi idag kallar Israel, den som skapades genom ett beslut av FN 1948. Vi ska inte tala om det idag. Då skulle vi gå in i världspolitiken, i en av de allra svåraste frågorna som finns i för dagens mäktiga. Och vi skulle ha frågor som är närmast olösliga. Vi ska låta texten från Romarbrevet undervisa oss. Och predikan får formen av ett bibelstudium där vi också beaktar andra ställen än bara textverserna. Vi behöver studera de tre kapitlerna Romarbrevet 9-11 som en helhet, men också andra ställen i Bibeln. Vi kommer att ha ett tema för den här predikan och det är grenar i olivträdet. Grenar i olivträdet. Vi ska börja med att undersöka vad Gud säger i Gamla testamentet. Vad Gamla testamentet säger om olivträdet. Kanske vi blir överraskade om vi gör en sökning på olivträd i Bibeln. För vi får bara ett fåtal träffar. I Psaltaren 52 säger kung David om sig själv, i kontrast mot hans fiender som tänkte ut fördärv och litade på sin rikedom: men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd i evigheters evighet. Sen går vi till Jeremia 11, där profeten bestraffar Judas förbundsbrott, alltså judarike. Där nämner han olivträdet som en vacker beskrivning av sitt folk i kontrast mot dess avfall och hur Gud måste straffa dem. Jeremia säger så här: ett grönskande vackert olivträd med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på trädet så att grenarna förstörs. Hos Sakarja ges olivträdet en symbolisk betydelse i kapitel 4. Jag frågade honom: vad betyder dessa två olivträd till höger och till vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen: vad betyder de två olivkvistarna in till de två gyllene rännor där den gyllene oljan rinner ner? Då sa han till mig: förstår du inte vad det betyder? Jag svarade: nej, min herre. Då sa han: dessa två är de smorda som står inför hela jordens herre. Vilka två? Jo, det är tydligt att de två olivkvistarna är symboler för Zerubbabel, som leder arbetet med tempelbygget, och överste prästen Josua. Men det sägs på inget sätt att olivträdet skulle vara en bild av Israel eller Juda. Det kommer in i bilden först i Romarbrevet 11. Det ställe som vi läste från Jeremia, det är visserligen ett uttryck för den bestraffning som Gud har redan gjort med Israel och som han sen också ska utföra med Juda. Zerubbabel var en ättling till David och en juridisk förfader till Jesus enligt Matteus 1. Han var med om återflyttningen till Palestina enligt de första kapitlen av Esra, och han började år 537 före Kristus restaurera det förfallna templet. Josua är samma namn som Jesus, och han var överstepräst och en parhäst med Zerubbabel. Profeterna Haggai och Sakaria gjorde en viktig insats genom att uppmuntra de här två ledarna att fortsätta med tempelbygget trots svårt motstånd. Den väsentliga lärdomen som Sakarias syn förmedlar är att det är Guds ande som ger kraften. Ingen ska hoppas på någon människas insatser, inte på en militärmakt, vare sig den egna nationen eller någon främmande makt. Så här heter det i Sakaria 4:6. Här är Herrens ord till Zerubbabel, varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det här var en bakgrund i några ställen i Gamla testamentet. Låt oss nu gå till vår text i Romarbrevet 11 som talar om det äkta olivträdet. I motsats mot det talar Paulus om vild oliven som du av naturen tillhörde. Han riktar sig till er hedningar som inte härstammar från det jordiska Israel, alltså alla icke-judar. Hedningen är mot naturen inympad i ett äkta olivträd. De naturliga grenarna, de som till köttet är Abrahams barn, kan mycket lättare ympas in i sitt eget olivträd. Det förutsätter att de inte blir kvar i sin otro. Bakgrunden till det här talet om inympning är att grenar har brutits bort från det äkta olivträdet. Varför det? De bröts bort genom otro. Låt oss gå tillbaka till kapitel 9. Där ska vi först notera att Paulus talar om det jordiska Israel, hans landsmän efter köttet. Vi läser från vers 4. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud välsignad i evighet. Amen. Nu måste vi ta en snabb historielektion. Israel är det namn som patriarken Jakob fick av Gud när han brottades med honom vid Jabbok, innan han kom tillbaka till Kanans land med sin stora familj och mötte sin bror Esau. Jakob, eller Israel, fick 12 söner, och det blev namnen på de 12 stammarna som fått så stor betydelse i Gamla testamentet. Det var det folk som Gud handlade med via träldomen i Egypten. Under det underbara uttåget och den 40-åriga ökenvandringen. Det var det folket som tog emot lagen vid Sinai. Det var det folk som Gud knöt sina löften till genom kung David. De var välsignade på många sätt. Framförallt välsignades de med löftet om att Messias Kristus ska komma från deras folk. Men Gud hade ställt krav på dem. Han hade upprepade gånger sagt att han ska välsigna dem om de blir trogna mot honom och gör allt som han föreskrivit dem i sin lag. Genom Mose gav han dem löften om välsignelse men också varningar för fruktansvärda straffdomar om de överträdde Guds bud och avföll från honom. De skulle då drabbas av olyckor av alla slag, framförallt att de skulle deporteras till andra länder av främmande folk, och de som varit så talrika skulle decimeras till ett fåtal. Det här skedde ju också verkligen, först med de 10 stammarna av de 12. Nordriket var namnet på de här 10 som hade brutit sig lös efter Salomos död. De fördes bort av assyrierna i slutet av 700-talet före Kristus. Nordriket bär namnet Israel under den tiden det existerade, i motsats till judastam. Kvar var också splittrade rester av Benjaminstam. Sydriket bar namnet Judarike. Det är från den stammen som benämningen judar kommer. Gud lovade att han ska behålla en lampa kvar i Jerusalem. Juda fick förnyad tid tack vare några gudfruktiga kungar. Men också judar drabbades av domen, sen de fortsatt med samma avfall som de nordliga stammarna. Babylonierna kom i flera skeden, intog Jerusalem och förde bort största delen av folket i exil. Till sist förstördes staden med det härliga templet som byggdes under Salomo. Det var den värsta katastrofen som kunde tänkas. Det var ett vittnesbörd om att folket var förkastat på grund av sin ohörsamhet. Men Gud hade inte förkastat hela sitt folk. Paulus skriver i 11, kapitel 11 från vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Genom den serie katastrofer som drabbade Guds folk i Israel vittnade profeterna om en frälsning som skulle komma från detta folk. Därför såg Gud till att en rest, eller en kvarleva, en lampa i Jerusalem, blev bevarad. Han såg också till att folket fick återvända från exilen. Så här fortsätter aposteln med hänvisning till hur Gud talade till profeten Elia. Det var på 800-talet före Kristus. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia, hur han vände sig till Gud och anklagar Israel? Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar, och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 man som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns nu också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Olivträdet finns kvar, trots att en mängd grenar har brutits bort. Det här trädet har Gud utvalt bland alla folk. Upprepade gånger visade Gud att den här utkårelsen skedde av nåd, inte för att det här folket var större eller bättre än andra folk, utan därför att Gud utvalde dem av nåd. Isak blev den som skulle bli stamfar, inte Ismael som blev till genom att Abraham själv försökte förverkliga Guds löfte genom eget förstånd och mänskligt sätt. Och det var inte Esau, den förstfödde, som skulle bli stamfar till frälsaren, utan det var den osympatiska bedragaren Jakob som skulle bli det utvalda folkets stamfar. Matteus klargör i inledningen till sitt evangelium och Lukas i det tredje kapitlet i sitt släktregister hur Jesus av Nazaret verkligen är kung Davids ättling och den som Gud hela tiden förutsagt att skulle bli folkets frälsare. Men nu understryker aposteln att inte alla som är efterkommande till Jakob, alltså det folk Gud hade utvalt, är de sanna israeliterna. Det heter i 9 kapitlet i Romarbrevet, så här i vers 6. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Det var en massa av dem som avföll. Och de som avföll är som torra grenar i olivträdet som bryts bort och inte längre har del i olivträdets saft och får välsignelsen från Guds löften till fäderna. Det var många. Elia trodde att det inte fanns några andra kvar. Men Gud lät honom få veta att det fanns en rest, 7000 män som inte hade böjt sina knän för avgudarna. Nu får vi vara med om att Paulus och de andra apostlarna undervisar oss om att hedningar ympas in i Israel i det här olivträdet. Vilda olivkvistar får nu ympas in i det här trädet som bärs av samma rot, det folk som Gud utvalde genom patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Gud hade inte förskjutit sitt folk. Han sände sin son för att frälsa dem. Men vem skulle han då frälsa? Jo, alla människor. Hela det människosläkte som härstammar från Adam och som har fått del av den skada som Adam och Eva ställt till med, synden. Redan GTs profeter berättade om hur Gud ville handla med alla människor. Så här säger Jesaja i det 49 kapitlet. Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Paulus fick en särskild kallelse att bli missionär för hedningarna. Han skulle lära dem att de har en frälsare som försäkrar dem frid med Gud och evigt liv. Det gör han genom Messias. Messias är på grekiska Kristus, den utlovade befriaren, som gav sitt liv på korset för hela världen. Det var Jesus från Nazaret som tog bort världens alla synder, från Adam till de sista som lever på jorden när han kommer tillbaka, då när han dog på korset. Han försäkrar själv att var och en som tror på honom har evigt liv och ska inte gå förlorad. Var och en kallas att tro på honom och bli döpt för att så ympas in i det äkta olivträdet, som är det folk som Gud av evighet utvalt i sin arvedel. För så som de israeliska pojkarna skulle omkäras för att vara med i Guds folket, så ska var och en som från jordens alla folk kallas till tro på Jesus bli döpta för att tillräknas Jesu rättfärdighet och så få vara Guds barn. Paulus citerar profeten Hosea som sa: det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk, ska de kallas den levande Gudens barn. Men om det kötsliga Israel, de som formellt är Abrahams barn genom sin härkomst, säger han. Men Jesaja utropar om Israel: även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Tack vare att en del grenar bröts bort, har du och jag, som enligt judisk tradition räknas som hedningar, blivit inympade och fått del i Israels välsignelser, Abrahams välsignelse. Så ska vi vara ivriga att förkunna evangelium både för judar för att de ska omvända sig till Jesus och för alla våra medmänniskor som vi kan nå. Alla hedningar, likt vi. Men också till oss kommer varningar. Nu invänder du kanske: grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in. Det stämmer. De bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Du och jag, vi hedningar, är precis samma syndiga släkte som de avfälliga stammarna i Israel. Därför behöver vi ta varning av det jordiska Israel, så att inte Gud måste förkasta oss på samma sätt som de israeliter som avföll i sin otro. Men tacka Gud för att du har nåtts av evangelium om din frälsare, som älskat dig, som levde i fattigdom och nöd för att skänka dig sin rikedom, en evig salighet i himlen bland Abraham, Isak och Jakob, tillsammans med alla dem som Gud har kallat och bevarat av sin godhet och nåd. I det 10:e kapitlet säger Paulus i vers 11-13, skriften säger: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det får vi ta åt oss. Var och en, du och jag, som ropar till Herren om förbarmande, syndernas förlåtelse, som vi också har gjort idag. Var och en ska bli frälst. Du får lyssna till avlösningens ord. Dina synder är dig förlåtna. Det får varje person göra, om man är jude eller hedning. Lyssna därför till Herrens röst medan det heter idag. Han förmanar genom Jesaja: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Idag är den dagen när Herren räcker ut sina händer och kallar. Idag besöker han oss och vittnar om sin nåd och hur han har handlat för att vi skulle få tillhöra honom och få del av alla de välsignelser som han har lovat redan genom Abraham. Hör så får din själ leva. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.